Ja men hej och välkomna till Offsides podcast i Ryssland igen. Och god morgon eller god förmiddag Anders.
Hej!
Vi satt här igår innan vi gick och la oss och skannade av lite danska tidningar efter Danmarks seger mot Peru. Och man kan ju tycka då att nu, det var vi väl inne på, och det såg ju de som själva tittade på matchen att Danmark var lite tillbakatryckta och imponerade kanske inte 5-plus-mässigt i spelet, men vann trots allt med 1-0 och 3 poäng är 3 poäng, och man kan tycka att det är skitsamma hur det ser ut, men det tyckte inte alla danska tidningar.
Framförallt inte Extra Bladet.
Extra Bladet och krönikören Allan Olsen. Ska du dra rubriken?
De puffar alltså för denna då på sin hemsida Extra Bladet, där det är Allan Olsen som är krönikören som skriver: "Lär oss vara ärliga, vi var pisseheldige." Alltså, låt oss vara ärliga, vi var pissdåliga.
Ja.
Det är hårt.
Ja, det är ju nu Extra Bladet kanske den mest tabloida av de danska tidningarna. Såg liksom de som deras vänsterkryss. Bara man gick in på sajten idag så var det direkt om någon. Det är rätt mycket sex och sådär också. Så här, hon blev miljonär på porno. Så här, banger det en och tur i timme varje dag.
Ja, det är precis. De blandar högt och lågt där.
Det gör de. Men man är svårt att se att... Eller jag har... Nu närmar vi oss Sveriges premiär. Verkligen. Den är ju imorgon då i Nizhny Novgorod. Men säg att Sverige är lite skakiga och inte imponerar spelmässigt, men ändå kommer därifrån med en 1-0-seger. Jag kan omöjligt se Lund, Bank eller Bachner skriva att låt oss vara ärliga, vi var pissdåliga.
Ja, men det finns ju en liten historik här. Jag tror att vi nämnde det i podden för någon månad sedan. Det var väl efter en vänskapsmatch, träningsmatch som Danmark spelade, och någon av spelarna var en jubilar. Eller om det var att han blev utsett till matchens bästa spelare. Han fick en blomsterbukett. Och var på DBU då, alltså det danska fotbollsförbundet.
Ja, ingen random Twitter.
Gick ut på sin liksom officiella hemsida och på Twitter och sociala medier. Med typ, "Vad ska han med den blomster till?"
Ja.
Som att, och så var det liksom underförstått att han ska resa vidare. Han kommer bara kasta den här blomman.
Ja.
Pissar lite grann också på liksom den här matchvärlden som skulle utse matchens bästa spelare.
Ja.
Det är lite dans då.
Ja, att de själva går in och sågar den. Det nämnde vi väl aldrig när vi talade om Manchester United i Laxå-dokumentären, men kommer du ihåg jag tror det var Steve Bruce som blev matchens lirare i United mot Laxå. Kommer du ihåg vad han fick?
Det, vad han fick?
Det var väl en slipmaskin, va? Från någon så här lokalt företag där.
Så ska en slipsten dras.
Och så var det Johan Larsson som var så bitter när vi intervjuade honom om matchens lirarepris, va?
Just det.
Med att han bara fick mobilskal som det stod Borås på. Matchen efter vinner någon alltid en iPhone. Nåväl, till vårt dagliga formulär då. Var är vi någonstans?
Vi är fortfarande i denna förträffliga lägenhet där vi har sovit ganska gott. Bara ett stenkast från Lushniki-stadion där vi ska traska senare ikväll. Solen skiner om man vill ha en sån liten väderrapport. Och vi mår ganska bra, va?
Ja, vår hyresvärd dyker upp här rätt snart. Och snart ska vi vara ute här. Så vi passar på att spela in den här rätt tidiga podden innan. Vilket för oss in på nästa fråga då. Vad är klockan? Och var är VM-schemat befinner vi oss?
Lokaltid är klockan 11.27. Och det är då 3 matcher idag. Det är Costa Rica, Serbien, Tyskland, Mexiko och Brasilien, Schweiz.
Varav vi ska se Tyskland, Mexiko som vi kanske kommer in på senare här.
Och senaste matchen vi såg då var Kroatien Nigeria, då slutade 2-0 till Kroatien i Kaliningrad, och Nigeria var väl ändå lite av en besvikelse, va?
Ja, det man kunde se. Nu var det ju lite kämpigt för dem. Ett självmål var det väl, och sen åkte de på en straff då. Ännu en straff. Jag tror det är 6 straffar nu bara på, vad ska vi säga, 2,5 spel då.
Ja, och du fick upp statistiken igår, Johan, när vi såg denna straff och sa att var det inte så att i Brasilien var det totalt 13 straffar på hela mästerskapet?
Ja, har det inte framför mig, men jag tror att det var så. Och allt talar väl för att det går mot ett slags straffrekord här i Ryssland. Kanske beroende på var då, kan man tro. Hur mår vi?
Som sagt, bra. Men däremot så igår då, sent efter en jävligt lång dag, skulle jag runda av när jag la mig i sängen här och lyssnade på senaste avsnittet av Medierna.
Medierna i P1.
Medierna i P1. Och där hade de en liten VN-specialbit då som handlade om hur reportrar då, utsända reportrar från svenska redaktioner skulle klara sig i Ryssland, detta farliga land. Och hur man skulle kunna rapportera. Men framförallt handlar det väl om säkerheten. Både rent fysiskt för reportrar, för att Ryssland är Ryssland. Men också rent cybermässigt. Alltså att
hackattacker
och sådär. Och Olof Lund, vi intervjuade en av dem. Och så tror jag det var SVTs säkerhetschef som uttalade sig väldigt kryptiskt. Han ville inte uttala sig någonting och man kände att oj, har vi missat någonting, Joel?
Ja.
Du och jag är ju
så. Men vad var det Lund sa?
Ja, Lund sa så här att de har ju fått strikta restriktioner på att deras mobiltelefon och deras datorer som de använder här på plats i Ryssland ska liksom brännas när de kommer hem.
För att inte lämna några spår.
För att inte lämna några spår, för att det finns så lätt att de för ryssarna att infiltrera och hitta på tokigheter.
Och man behöver vara försiktig hela tiden med vad man lämnar för digitala spår. Och
ja, så när jag lyssnar på det så tänkte jag dels på dig och mig som... Varje gång vi kliver in någonstans och vi ser att det är wifi, vi kopplar upp oss. Ja. Det råder ju folk än att man inte ska göra, för det är man uppe på någon slags.
Vi kommer inte bränna vår utrustning.
Nej, och igår då när vi stod där med Hertzmannen då, som hade det här ryska ordspråket om vargarna.
When you're at home, even the wolves help you.
Så var det också, så tänkte jag på det, du skickade fram dina bankkort på både offsites och ditt eget privata och tredje och gav ut massa grejer hela tiden.
Jag tror jag skrev på 10 olika dokument igår, dagen som helhet. Alla möjliga konstitutioner, sign och så, ja absolut.
Ja. Vi jobbar med hypotesen bättre att fria än att fälla Ryssland.
Ja, men har vi också, om man tänker sig ändå så här offsides ägargrupp eller vd och sådär. Det är ju inte som att, dels har det inte pratats någon säkerhet, men det är heller inte sådär, hur går allting? Så här, vi tar väl hand om er där borta. Kommer max kanske ett sms om Fernando Hierro från Tobias Regnell. Vilket jag ändå gillar.
Ja, absolut.
Ja. Ja, alltså vi är godtrogna och hoppas på det bästa.
Ja, men du var ju också, Johan, när vi avslutade vår sena poddinspelning igår, så såg jag att det var en liten tyngd över dina axlar. Du kände att vi inte hade fått till det.
Ja, jag tycker att vi kände som att vi borde levererat lite bättre. Så sa du då till mig att när jag kom upp här på morgonen och du stod och gjorde ordning din frukost som är någon slags proteinshake.
Ja, det återkommer säkert till det.
Ja. Att, ja, men det har jag ändå fått lite reaktioner, att en del lyssnare verkar ändå rätt glada.
Jag vill ju så peppa upp det. Då.
Ja, men jag tänker ändå, lär oss vara älg. Vi var pissehälg. Det var vi kanske inte, men jag hade hoppats på lite mer. Så brinner av revanschlust nu.
Ja. Ja.
Har vi träffat Grant Wallen?
Njet.
Vad gör granen just nu?
Ja, vi har ju noterat här att det var något av en peakfest då tydligen. Det var väl Expressen som kallade det. Och detta var efter att de hade kört en liten tennismatch där Sebastian Larsson och Gustav Svensson. Framförallt så sa Larsson att granen hade varit sämst på plan. Han var bollpojke, satt mest på bänken och drack vatten. Så Gustav Svensson som också slog fast att granen är lite lat utanför planen.
Ja, det var mycket där av peakfesten då. Det ska man ju veta, att Gustav Svensson var tennislöfte. Och hans syster var riktigt, riktigt bra.
Riktigt, riktigt bra.
Så det är inte konstigt att han dominerar. Men jag tänkte på det redan innan vi åkte, så sa jag till dig, tror jag, att det var när det svenska landslaget var i Stockholm fortfarande. Då var det Guidetti och det var också Gustav Svensson var i form igår, måste jag säga. Han pikade till höger och vänster, för han var också på, om det var Guidetti, att han måste lugna ner sig, han får ta lite mer möten med vår psykolog och sådär, apropå att han gick in så hårt mot granen. Jag tror det var Sebastian Larsson som, när någon reporter frågade om långa inkast, om Lustig kanske ska ta dem. Så vad skojar du, han kan inte kasta 2 meter, här får vi lägga ner direkt. Det är en slags stämning som känns, man skulle kunna tycka att den är retsam jobbigt, men jag väljer att tolka det som att det är ganska avslappnat. Ekdal och Guidetti hade någon tidig sådär liten ordkrig med glimten i ögat i Stockholm där, när Guidetti ville haft frispark och Ekdal bara sa så här, ja, i Spanien kanske han är inte van vid tyska ligan. Så. Och svenska medier sköt sig ganska bra, blåser inte upp detta till någon slags ordkrig eller så. De verkar avslappnade, tycker jag.
Ja, liten utvikning då bara, Johan. Den här sammanhållningen då, om vi ska ändå rubricera det som vi precis har pratat om, som en god sammanhållning, som ju har ältats, och det har till och med liksom, när SVT gjorde sin variant av Mästarnas mästare, när de låg på läget i Båstad, så var det hela tiden det som var saken liksom, att man pratar om den här extremt unika sammanhållningen som finns i detta landslag. Och det är ju givetvis på förhand så där ett dygn innan avsparken mot Sydkorea, så är det ju en positiv grej att ta med sig. Man tänker att här har vi någonting som kanske inte sydkoreanerna har, eller som tyskarna har, eller som mexarna har. Men det finns också en känsla i mig som gör att okej, om det skiter sig nu med Sydkorea 0-1 och sen kanske 0-2 mot tyskarna.
Och sen kanske 0-3 mot mexarna.
Ja, det är precis. En stegrande tråkighetsskala. Ja. Så känns det som det här, ja, det var det enda vi hade då, eller?
Ja.
Var det det enda vi hade en bra sammanhållning? För då har vi varken så att taktiken, alltså det här slottet som vi håller på att bygga upp, som du och jag har bidragit till när vi har pratat om det här, att det finns någonting, det riskerar ju att liksom verkligen pysa ut på ett lite kraftfullare sätt än om man inte hade pratat så himla ofta om den här sammanhållningen. Men samtidigt så är det reporter som frågar och då ger de ärliga svar kanske och sådär. Men förstår du vad jag är inne?
Ja, det blir riskerar att sluta i någon slags remake av Kjell Sundvalls film då, att vi hade i alla fall bra nivå på gliringarna.
Exakt så. Ja, vi får se.
Och det kommer eventuellt hålla sig mot dem om det går dåligt, menar du?
Mm.
Ja, så kan det vara. Jag väljer i alla fall att tänka att de är verkar avslappnade, och det kan aldrig vara dåligt i min bok. Sen får vi se då. Vi gör den här VM-resan i samarbete med Dr. Oetker och deras pizza Rustica, som tar 15 minuter i ugnen, precis lagom alltså, för att hinna med i en halvtidspaus under en VM-match. Och apropå halvtidsvilor, 1995 följer ett dokumentärteam den engelska klubben Leyton Orient. Tittarna får lära känna framförallt den hetlevrade tränaren John Sitton, känd för sina hårda nypor och utbrott. Efter en ovanligt risig halvlek mot Blackpool sparkar Sitton lagkaptenen Terry Edwards i pausen. Och direkt efter utmanar två av lagets andra spelare på slagsmål. Och att allt det här finns dokumenterat beror då på den här dokumentären Orient Club for a Fiver, som fick sitt smeknamn efter att Leyton Orients ägare skämtat om att det här var så pissigt, den här klubben, att det var så pissehällig att han var beredd att sälja den för £5. John Sitton, för övrigt, den här tränaren, jobbar idag som taxichef i London. Vi säger tack till Dr. Oetker.
Det gör vi. Bara då tillbaka till den här. Om vi ska säga att vi gjorde en dålig Rysslands premiär, Johan, igår.
Ja, låt oss vara ärlig.
Låt oss vara ärlig. Så kan man ändå säga att vi kanske förlorade vår VM-premiär då och spelar med lite press idag att vi behöver höja oss någon nivå.
Ja, precis. Omsatt i, om vi vore ett VM-lag, ja. Mm. Vi torskar faktiskt första matchen.
Så, och har vi då några exempel på att vi kan hitta inspiration från VM-historiken på något lag som har inlett mediokert, för att uttrycka sig snällt, och sedan gått vidare och gjort en succéartad insats?
Det har vi ju såklart. Man kan ju hämta svensk inspiration från 94 i viss mån. Det var väl kanske en av deras svagaste matcher mot Kamerun. Men ska man gå hela vägen så kan vi ju ta inspiration från Spanien såklart.
Mm. 2010
förlorar då premiärmatchen mot Schweiz, var det väl. Mm. Och det var, kommer du ihåg vad som var den stora snackisen efter, förutom att det var en skräll då, Spanien var ju Europamästare, men hade något med Iker Casillas att göra?
2010, Casillas, vad gjorde han då?
Ja, det var väl,
var det hans flickvän?
Ja, det var väl Sara Carbonero som då var utsänd reporter och som väl intervjuade honom efter matchen, och det var lite känslosamt, och det blev väl kanske också en något för spanska P1 i medierna att ta upp kanske om det verkligen ska vara så att ens fästmö ska stå och trösta i också vara reporter samtidigt. Kanske icke. Mm. Stor press på Spanien var det ju i alla fall när de går in i andra matchen mot Honduras. Och där räddar ju David Villa dem faktiskt med 2 mål. Och det gör han även mot Chile. Den matchen såg jag, och jag minns att, för den behövde de vinna för att gå vidare. Chile var precis starten under Bielsa och väldigt bra då. Och pressade Spanien jättemycket och låg på för ett 1-0 mål innan Villa bröt dödläget lite från ingenstans. Och sen går de hela vägen och vinner guld.
Mm.
Så de är ju en förebild då. Mm. Liksom Italien 82 kanske.
Just det, där de väl då inleder med att spela 0-0 i första matchen mot Polen, 1-1 mot Peru i andra matchen och 1-1 mot Kamerun. Och de tar sig vidare enbart på grund av att de har bättre målskillnad än Kamerun.
Ja, då gjorde de alltså bara 2 mål, men jag tror Kamerun gjorde bara 1. De hade plus minus 0 båda 2, men 2 mål för Italien tog de vidare. Och som de blev utskällda.
Ja, slaktades i pressen, och den italienska pressen kan ju vara hänsynslös. Den är väl i paritet med den brittiska, får man väl säga. Och till och med då förbundets president skämdes och sa: det här laget är en skam, jag vill gå ner i omklädningsrummet och sparka dem i arslet.
Ja, och jag vet att Dino Soff, målvakten som var gammal då, sagt i efterhand att varje presskonferens kändes som en rättegång.
Mm.
Blodtörstiga italienska journalister, och jag tror det var rubriker om att ni borde åka hem, det är pinsamt att ni ska spela med era odugliga hundar. Tog i ännu mer än vad Allan Olsen gjorde, kan man säga, på Extrabladet. Ja. Och det här leder ju då till att det blir införande av Silencio Stampa.
Ja, det är väl förbundskaptenen, vad heter han? Enzo Berzot.
Ja, piprökande, elegant, äldre man.
Förbundskapten, jag tror att han var förbundskapten redan från 75 till typ 84 eller något sånt där. Han var ju förbundskapten i nästan 10 år. dog var 2010, men det var han som myntade, får man väl säga, Silenzio Stampa i fotbollstermer.
Ja, var det han?
Jag tror det.
Ja, jag tänker att, vad heter han? Herrera kan ha haft lite förkärlek för Silenzio Stampa också. Det finns säkert någon som kan rätta oss, men de fick ju nog till slut då, av de här rättegångarna som de upplevde det och alla de här hårda orden. Så de slutade helt enkelt prata med medierna. Och det här har man ju då pekat på i efterhand. Skulle varit en bra sak rent mentalt att de fick den här en yttre fiende att enas kring. Det här har vi varit inne på tidigare.
Som Mikael Lustig efter Danmark kvalet till 2016.
Ja, precis.
Där det var lite den känslan, det var lite den Dilsoff
förklaring. Ja, den kom lite mer oväntat.
Ja, ja, absolut.
Och nästan så att kanske italienarna hade lite, jag menar det var inte så att Karl-Erik sa att han gärna ville gå ner till omklädningsrummet och sparka Lustig hans polar i arslet. Mm. Men de slöt sig och Paolo Rossi som också har fått massvis av kritik innan för att han varit så dålig, kommer igång, gör en massa mål. Dinosoff limmar i kassen och de vinner VM-guld då, framförallt den här när de slog brassarnas kända lag i semin och så. Mm. Västtyskland i finalen. Och så var det italienska flaggor överallt.
Mm. En liten utveckling igen, Johan. Igår då när vi satt och tittade på Danmark-Paris och Danmark gör sitt mål, så är det ju ändå, får man säga, en minst sagt tveksam insats av deras målvakt. Och på tal om lim så drog jag en lite skämt där, så jag tyckte att det förtjänar lite fler lyssnare än bara du.
Ja.
Den borde den peruanska målvakten ha limat.
Mm. Jag gav den en 4 i betyg.
Ja, då går vi vidare.
Det har väl varit, det kanske är för tidigt att säga, men det har varit några lite svajiga målvaktsingripanden hittills.
De Gea av alla mot Portugal.
Ja, precis. Och Saudi-Arabiens målvakt förstås.
Ja, han är i en kategori ju.
Men det såg man när Paulsen gjorde sitt mål igår. Han kommer ut väldigt konstigt, för Paulsen får inte en jättebra första touch och lämnar en lucka där det ska vara stängt.
Vilket land är Paulsens pappa ifrån?
Nej, jag vet inte. Tycker du att jag ska gissa?
Ja.
Kan han vara en marokkan?
Nej, Tanzania.
Tanzania, ja.
Men på tal om det här, gå ner och sparka folk i arslet, så såg vi här att det är obekräftade uppgifter, men det verkar som att Maradona efter Argentinas 1-1-match mot Island försökte ta sig ner i katakomberna och ta sig in i det argentinska omklädningsrummet för att han ville skälla på Messi, som han tyckte då hade underpresterat.
Och missat straff.
Vi har inte fått det bekräftat.
Nej, vart läste du detta?
Någonstans på Twitter.
Ja, okej. Det är inte omöjligt, det har jag gjort förut. Maradona ville ta sig ner till omklädningsrummet i alla fall. Han vill ju alltid vara, han är ju alltid på plats. Det känns så konstigt när man dammade igenom de här VM-krönikorna innan vi åkte. Så såg man 2006 och så ser man han zoomas in på, det är väl till och med så 94 när han då åker fast och kastas ur VM på grund av dopingtestet då, så är han sen på, jag tror den här väldigt underhållande matchen mellan Argentina och Rumänien som Rumänien vinner i åttondelen, då tror jag han står och är liksom rätt galen på läktaren. Det är inte så att han bara drar, utan då stannar han i alla fall kvar och hejar för fulla muggar. 90 kom han väl för sent till hela VM och deras läger för att han skulle se någon basket, va?
Ja,
med Argentina.
Jag tror det, ja.
Och han har varit på Davis Cup när Argentina har spelat och rört om i grytan. Mm. Och 2006 var han på läktaren i VM och var, då var han ju i usel form rent fysiskt, och så nästa VM var han där som förbundskapten. Han är alltid med,
ja,
oavsett vad han har för roll.
Ja, men det här med Argentina, Argentina, Argentina. Men vad det var, vad
det är också 90, va? 90. De fyra finalplatsen. Ja. Han bara står och vrålar Argentina, Argentina. Ja,
precis,
Argentina.
Han blir ju lite grann som Argentinas capo på så sätt. Att han är ju lite grann den som står med megafonen och är den som står längst fram i barrikaderna och vrålar Argentina. Han är ju väldigt förälskad i sitt hemland, Argentina.
Han är en Argentina-patriot uppvriden till max.
Ja.
Och det är ju alltid intressant när det är världsmästerskap och se de patriotiska uttrycken. Ibland är det ju rent visuellt. Några har vi väl sett hittills. Det var det Ekong i Nigeria?
Ja, det var ju den matchen som rullade här när vi spelade in igår. Då var det Ekong i Nigeria, och så var det även Ekong hade liksom en i sitt hår hade han en grön
rand
sprayad eller
Nigerias färger.
Ja, och så var det Perisic då i motståndarlaget i Kroatien som hade liksom inrakat i nacken någon slags sköld, eventuellt Kroatiens vapensköld, sådär. Jag vet inte riktigt, men det kändes som att båda var liksom blinkningar mot sina länder, mot liksom nationalism på något sätt, patriotism. Och så. Och det finns ju, vi har ju exempel från...
Ja, men Perisic har ju gjort det här förr. Det är möjligt att säga fel på något mästerskap eller år, men jag tror att han jobbade med olika typer av frisyrer under EM senast. Det kan ha varit två olika EM, men någon gång vet jag att jag har sett honom uppträda i med kroatiska rutor infärgat i nacken, i håret helt enkelt.
Schackrutorna.
Schackrutorna, ja. Och jag tror det var i förra EM då han hade rakat in i snagget Kroatiens karta helt enkelt. Mm. Alltså konturerna av landsgränserna. Mm. Och du sa här igår faktiskt off-podd att när du såg Ekong med hans gröna hår och Perisic att det känns lite fint. De har gjort sig fina och de visar för folket att det här betyder mycket. Och så frågade jag dig att enligt samma logik då, kommer du gilla om Marcus Berg går ut mot Sydkorea med blågult hår som en Sverigeflagga? Ja, sa du då.
Nej, exakt. Ja, men det är ju lite så, vi börjar i början där, så det är ju lite som att detta är den finaste festen de här spelarna går på. De går på balen och då gör man sig fin på något sätt. Och jag gillar det, att det blir liksom extra festligt. Det är extra mycket som betyder någonting här. Men sen då när du ställde den frågan till mig, Marcus Berg, då skulle jag ju snarare tycka att det känns ju inte bra. Och sen så finns det ju någonting där att det är samma som det här snacket, vet, det har varit väldigt många som har gillat att berömma de nigerianska spelarnas officiella kostym, om man säger.
Ja, och resedräkt.
Resedräkten, ja, som är liksom den här vita, lite längre, tunna, linne-typaktiga, eller jag vet inte vad det är för tyg. Men...
Nej, men traditionell, men ändå med uppdaterat snitt, kan man väl säga, och lite fotbollsdetaljer.
Ja, så. Precis. Och den har ju många gillat och tyckt att de vinner ju VM redan här i Nigeria på grund av
modemässigt,
detta. Modemässigt. Samtidigt så är det kanske lite grann, vet, skulle då Guidetti kliva ut liksom när de anländer till Gelenchik och reportrarna står där i en jävla folkdräkt?
Mm. Eller hela svenska laget till.
Ja, hela svenska laget i en folkdräkt.
Lite uppdaterat med lite inbroderade fotbollar och sådär kanske. För ja, det är det som Nigeria har jobbat med.
Ja, men lite så. Den som Jimmy Åkesson har alltid på sig den 6 juni till exempel.
Ja, då skulle ju bara han jubla kanske och vissa av hans partivänner.
Ja, så det är ju intressant faktiskt att prata om det här om, med nationalism och prata om liksom nationell identitet och sådana här saker. För att det är på något sätt så känner man att ja, det är festligt när nigerianerna gör detta eller när kroaterna gör det. Men sen när svenskarna gör det, vad känner man då?
Nej, ja, men nu är det ju en oerhörd skillnad. Man får ju ta hänsyn till vad kanske nationerna och spelarna har för bakgrunder. Sebastian Larsson och Guidetti, apropå folkdräkt, har ju till exempel inte i ett land med någon bakgrund av att vara styrda av brutala kolonialherrar, utkämpat frihetskrig för inte så länge sedan, eller ja, som i Kroatiens fall som inte existerade för inte så många år sedan. Det är klart att det spelar in vad gäller uttrycken. Men nationalsången är ju samma sak. Att vi gillar ju gärna den här typen av nationalism när den kommer ifrån andra länder kopplat till fotbollsmästerskap då. Att kroatiska fans som kanske blir helt tokiga efter en viktig seger. Eller det som alltid var när Italien spelade och Buffon ska sjunga nationalsången, att fan, underbart han står där och tar i. Man hade ju inte tyckt att det var riktigt samma sak om granen hade sjungit Du gamla du fria på samma sätt. Stängda ögonen och den här otroliga inlevelsen. Det hade inte varit samma reaktion. Vi är ju känsligare när det kommer från vårt eget håll.
Exakt. Och det får ju också en att fundera lite grann på. Alltså nu då när Sverige kliver in i VM mot Sydkorea, så jag vet inte hur det är med dig, Johan, men när vi var på Arlanda, där mellanlanden går då, när vi pratar om alla de här svenskarna som kliver på. Mm. Det känns som att många av dem är så att de hejar på Sverige, medan vi är kanske några stycken som kanske hejar lite mer på landslaget. Att det finns en distinktion mellan att heja på Sverige och att heja på landslaget.
Hur menar du?
Nej, men det finns ju, alltså i ett mästerskap så kan det vara så att jag tror att vissa åker dit för att de vill se god fotboll och liksom den här lite fotbollsfesten, och att man vet att detta är liksom det finaste man kan spela och det finaste man kan nästan vara på som supporter på ett mästerskap när det är världsmästerskap. Men det finns också de som åker dit och liksom känner att de tar med sig hela landet i ryggen och känner en liksom nationell stolthet över att få stå där och sjunga fram sitt land.
I tv-soffan också kanske, det finns ju en stor del av publik som kanske inte tittar åt fotbollen allt för mycket i vardagen, man säger så, men som checkar in lagom till ett stort mästerskap. Och det kanske är enda gången de tittar på fotboll nästan när Sverige spelar VM eller EM-matcher. Och då är det ju för att Sverige spelar, så att säga. Sådär. Och då kan man till och med vara nervös och bli jätteglad om det går bra. Så att den delen är nog ganska stor, den publiken som tittar först då. Och den ska inte jag raljera kring, för jag är rätt lik när det är OS till exempel. Niklas Edin, heter han så? Curling-skippern.
Ja.
Kan inte påstå att jag bryr mig så mycket om. Jag såg någon notis att han, om de var framme och tog VM-guld eller om de var VM-final tidigare i år, bläddrar förbi liksom. Men när det är OS, då är det heja curling, heja Niklas Edin, och se nu för fan till att sätta den här sten i bot, eller en brottare, eller en skytt till och med, Håkan Dalby. Jag skrev en helt sån text och han fick så himla mycket skit i Peking, han hade målats upp som ett svenskt guldhopp. Det är också så, ingen har brytt sig om hans träning, men oj, det är visst en guldchans här, jävlar vad vi ska safta på nu, och sen så skjuter han bort sig lite då, och folk blir vansinniga på honom, och han står och gråter. Vilken känslostorm det måste vara för honom, och han skulle ju nästan med fog kunna säga att så här, vad fan är ni arga för? Ni bryr inte annars. Jag är bara en det är väl flaggan ni håller på i så fall. Så där. Jag är väl bara en symbol för den. Så skit i mig. Låt mig skjuta bort dem om jag vill. Ni kan väl hitta någon annan svensk att hålla på.
Ja, precis.
Man tänker på det rätt märkligt egentligen.
Ja, och det är ju så att det finns något väldigt fascinerande i det här att drömmen om fotbollen som en enande kraft för befolkningen. Och det finns ju exempel på dem. Alltså du vet när Tyskland vinner VM 54 då, alltså 9 år efter att andra världskriget är slut, och det har ju förklarats i efterhand som att detta var nästan nödvändigt för Tyskland, att de skulle få någonting att känna stolthet för, inte bara skam på grund av vad deras tidiga diktator hade gjort.
Till och med 2006 på hemmaplan där i Tyskland var det ju fler än ett kulturinslag om hur den tyska flaggan man vågade vifta, man vågade sätta den i trädgården, för att nu förknippas den med det här landslaget som spelar så fint och som skärmar världen.
Precis, och vi har VM mellan England och Argentina 86, där det är liksom där argentinarna vinner mot England. Och detta är ju liksom i samma veva där de har sett sig besegrade av England i Falklandskriget till exempel. Att det också betyder ju någonting.
Men ja, där är det inte bara, det är inte två landslag som möts, utan det är verkligen två länder.
Ja, då. Och sen har vi det här perspektivet som Offside har gjort många gånger, som jag gjorde inför VM i Brasilien 2014 när jag åkte till Bosnien för att prata om. Visst, alla vet om att förbundet är korrupt. Alla vet om att politikerna i landet är korrupta. Men
arbetslösheten är som den är.
Vad kan landslaget ändå göra i ett mästerskap för att höja humöret på liksom det väldigt kämpande befolkningen?
Så det finns ju alla de här perspektiven. Rätt många exempel i VM-historien också. Hur kan sen diktatorn använda den här VM-framgången och goda humöret för att införa ett och annat?
Exakt. Det finns många olika perspektiv på det, men det intressanta är sådär att nu går jag in i VM med svenska ögon och känner att om jag hejar på någonting så hejar jag väl på landslaget. Dels för att man har någon typ av personlig relation till flera stycken i landslaget. Så jag känner inte att jag åker hit med någon liksom, nu ska Sverige som land bevisa att vi har en plats på fotbollskartan. Det känner inte jag alls. Men däremot, ju längre vi skulle gå, om det nu går bra här, vi tar oss vidare från gruppspel, då börjar någonting hända i Sverige. Vi vet det, vad som händer i Sverige. Ett helt land. Sebastian Larsson pratade ju med mig om detta, för att det var ju superbart att landslaget betyder så oerhört mycket för honom. Så jag försökte liksom få lite förklaringar till detta. Och då pratade han om det, att han minns sig själv när han var liten och satt sådär och kollade på mästerskap, och han kände att just nu så är det tomt på gatorna. Alla sitter och tittar på ett fotbollslag. Vad betyder det för det här landet? Någonting positivt är det ju, att alla på något sätt går samman. Man glömmer alla de här debattartiklarna som skrivs från olika politiska...
Ja, vi tycker olika om ditten och datten, men precis, här är någonting vi kan ställa oss bakom allihop.
Ja, under 90 minuter så är det så att nu jävlar, nu hejar vi på Sverige tillsammans.
Det är väl därför som SVT älskar att veva, de slutar ju aldrig att veva de här gamla bilderna på när Stenmark var i sin bästa tid. Och då vill man ju, det är dels för att förklara hur stor han var, men också att hur otroligt det kunde vara att vi alla kunde enas kring någon till. Och det är alltid de här klippbilderna, de är samma alltid. Det är tre stycken tror jag. Dels, kan du dem, om jag säger så här, det kan bli lite kul. Stenmark åker ett viktigt åk, låt säga i Garmisch-Partenkirchen eller Lake Placid. Och sen vill SVT, där kan man ju se Mästarnas mästare då, och många andra sammanhang också. Förutom att de då självklart visar åket, så är det liksom tre olika typer av genrer, bilder i rörligt som ska illustrera hur landet står still och hur allt annat läggs åt sidan. Kan du sätta de tre eller någon av de tre olika miljöerna som vi får se som exempel?
Skulle du kunna säga riksdagen är tom?
Det är en. Eller sitter en stackars gubbe där helt tom och tittar ner i sina papper, annars tom, för de har tittat på åket.
Ja, skulle man kunna säga typ Volvo, golvet på Volvofabriken?
Det skulle man säkert kunna säga, men de jag tänker på i övrigt är där det står en grupp människor utanför en tv-affär. och tittar in då i en köpe-tv som har Stenmarks åkt på i skyltfönstret.
Just det.
Och det blir som en publik där utanför. Mm. Och den tredje är då bild inifrån ett klassrum på slutet av 70-talet där elever kanske i 8, 9, 10 års åldern, skolböckerna läggs åt sidan, en tv rullas in, den rullades ju alltid in. Mm. Och man sätter på åket från Garmisch-Partenkirchen och vi tar paus i matematiken. Jag tänker alltid att det hade varit så kul att göra ett scoop, ett grävjobb om att alltid varit misstänksam ändå kring den här riksdagsbilden. Ja. För den är helt tom den och det är bara en person som sitter där. Det är orimligt att alla andra ledamöter skulle vara och titta på Stenmark.
Det är det faktiskt.
Den skulle ändå kunna vara tagen när som helst. Mm. Eller att det bara är precis i början. Han är bara lite tidigt i den där debatten kanske.
Det är exakt så.
Och att de här barnen i själva verket får sitta och titta på något barnprogram.
Precis. Ja, men det är lite som Maradona mot Belgien-bilden. Det är lite missvisande.
Ja, ja. Men det är alltid då, det, även hos mig, jag tröttnar ju heller inte på de här bilderna. Nej. Och känslan av att, så, oj, vilken kraft och vilken nationell enighet. Mm. Det går att se på lokal nivå också. Jag minns hur populär den blev, den lilla nyheten, när bandelaget Edsbyn var framme i en SM-final. Det var nog första gången på jättemånga år. Skitstort i den här lilla byn i Hälsingland och alla åkte till Uppsala för att se finalen. Och sen så kommer det ut en bild från downtown Edsbyn mitt under matchen där en älg går omkring helt i godan ro eftersom det är ingen där. Mm. Där då Edsbyn står stilla istället. Att så här, de blir så starka de bilderna och vi älskar att kabla ut dem. Och det kan vi ju se, det kan ju också vara lite av en klyscha, men det händer ju lite då och då. Den här tar du. Vad gör? Jag tror att det hände i Panama och jag är rätt säker på att det var, om det var i Peru, något annat land. Kanske ett fotbollsland som inte riktigt är vana vid framgångar, som äntligen får en otrolig framgång. En match där bara allting händer. Då går inte presidenten ner och sparkar dem i arslet, utan vad förklarar han att han tänker göra?
Ja, det blir utlyst nationell helgdag.
Precis, dagen därpå. Ja, vilket också då blir någon slags enande kring vad det här laget har gjort.
Absolut.
Symbol för landet.
Ja, precis. Och det är också sådär, menar, VM 94 när Sverige kommer tillbaka och landar på Arlanda och Carl Bildt som eventuellt inte har sett en minut av detta mästerskap för att han är notoriskt ointresserad av fotboll. Han åker ändå ut där och att man använder det på något sätt att här har vi hejat på er, vad bra, ni gör alla svenskar stolta och så.
Ja, efter att han tippat på 7-3 i bronsmatchen.
Just det, ja, just det. Men det finns ju någonting, alltså ett uttryck som brukar användas när man pratar om de här lite komplexa nationalistiska, patriotistiska känslorna som rullar fram och som blir påtagliga under de här stora världsmästerskapen, det är ju den här nationella yran, och det är väl rätt bra uttryck för att beskriva att det är lite svårt att definiera vad det är på något sätt. Och det finns kanske argumentet som säger att befolkningen skulle bära på någon slags undanträngd nationalistisk känsla som kommer fram just när det är så här att i de här tiderna där folk pratar om PK-tider och sådär, så här kanske det är så att det finns vissa som får ett utlopp för känslor som har legat och liksom och bubblat inom en. Här kan man jävla i det, vifta med sin flagga och klä sig i blå och gult och stå och vråla till nationalsången om man känner för det.
Stämmer särskilt bra på Sverige tror jag faktiskt. Där det skulle upplevas som lite märkligt om du bara gick på gatan och viftade med en svensk flagga eller målade i gul och blå. Men det är fotbollen som är ett litet reservat där det är tillåtet att gå loss helt enkelt. Sådär.
Sen är det också intressant att man tänker på att fotbollsvärlden som den är 2018 blir ju mer kommersiell för varje dag som går. Jag vet inte, nämnde vi det igår med att Messi gör liksom reklam för en rysk bank och det är...
Dubbad Messi.
Ja, dubbad Messi till och med. Men det är ju hela tiden, alltså allt från liksom spelarlönerna som trissas upp, allt från oligarker och tvivelaktiga saker, men hela tiden mer och mer pengar, hela tiden mer och mer merchandise. Så skulle man kunna tänka sig att den här nationella, nationalistiska stoltheten i ett mästerskap också skulle bli lite urvattnad, så att, ja men går det åt det hållet att allting, då betyder liksom det mindre, men det går ju ändå åt andra hållet märkligt nog, det blir mer och mer känslor kring landslag.
Ja, ska man ju också väga in att nu är vi i en VM-turnering där, jag har inte en exakt siffra, men det är väl upp mot hundratalet säkert spelare som är födda i ett annat land än där de spelar för.
Precis.
Vilket är också, alltså världen blir mer global, men inom fotbollen håller nationalismen i sig väldigt starkt. Så, som, ja, inte som ett undantag, men som en intressant sidogrej. Sen är det väl, alltså hålla på Sverige eller hålla på landslaget, det som du sa där, det kan väl du känna också, och jag med, att det är någonting som händer i kroppen är kanske för mycket sagt, men att man blir lite glad inombords när liksom en svensk, och det kanske är för att ett litet land når, blir uppmärksammad i världen, kanske får en guldpalm eller en kock som vinner något VM eller så. Det har ju inte jag någon koppling. Jag skiter ju den kocken så att säga, men känner ändå att så här, vad kul att han vann. Och då är det ju också för att han är svensk då. Och till och med om man tar till fotbollen, så det har vi sett hur många exempel på som helst. Kanske lite mer hårdnackade allsvenska supportrar som gillar att kanske raljera kring landslaget. Dels deras spel och deras spelare och deras publik, inte minst då Camp Sweden och så. Det är ju få av dem som ändå inte sitter där och tittar när Sverige spelar, och skulle det gå bra så kommer de också kanske haft den här få utlopp för den här lilla latenta yran av nationalism som finns. Jag tror den finns i de flesta av oss, för det skulle vara jättekonstigt. Säg att någon, om man tar lokalt sådär, om man är jätteintresserad av fotboll och du växer upp söder om Söder, troligt att du börjar hålla på Hammarby, men inte säkert. Du skulle som en protesthandling eller annat kunna hålla på AIK eller IFK Göteborg eller Djurgården. Men en svensk som växer upp och är jätteintresserad av fotboll och också landslagsfotboll och bara bestämmer sig att nej, jag känner inte så mycket för Sverige. Visst, jag råkar vara född här och sådär. Men Belgien är mitt lag. Jag har fastnat för dem och jag håller stenhårt på dem. Det skulle inte tas emot bra. Det skulle anses som provokativt. Och kanske hipsteraktigt, men också att man tror inte det är sant. Liksom, sådär, för den sitter ändå starkt.
Förståeligt.
Ja, precis.
Ja, det är det. Ja. Men jag tänker, den här ska man säga, nationalistiska yran, den finns ju också i andra sfärer än idrottens. Alltså, vet man, Ruben Östlund vinner guldpalmen i Cannes. Kultursidorna går ju spinn där och känner stolthet. Eller om det är att Max Martin tilldelas Polarpriset eller vad som helst. Då känner man ju stolthet. Fan, man sätter Sverige på kartan på något sätt. Och det är väl det man kanske vill. Känna att fan, ska rättfärdiga mitt liv, mitt val att bo i det här rätt kalla och mörka landet året om. Och det är liksom, vi har inte det härliga vädret och sådär. Men däremot så, vi är bra på vissa saker. Och menar svenska välfärdssamhället och sådär, som väldigt, väldigt många var stolta över i väldigt, väldigt många år. Det är någonting som gör att man pratar om liksom jämlikheten, att Sverige ligger bra till där jämfört med andra länder och sådär. Man känner stolthet liksom.
Ja, och i andra änden också att ni är där och spelar för Sverige, för flaggan, bäst uttryckt kanske även, det kan ju även nämnas i fiaskosammanhang. Sverige förlorar mot Vitryssland i hockey och hårda rubriker såklart, och det är inte ni svek oss fans eller ni svek er själva eller hela publik, utan rubriken Expressen är de svek sitt land med passbilder. Det var landet som vi fick inte den nationella yran, vi fick skämmas.
Nej, precis. Och det är väl den sista passningen då. Vi vet att det finns några stycken spelare i landslaget som lyssnar på podden, så vi säger svik inte ert land, ni vet vad ni gör. Vi sa här vi ska om några timmar traska mot Luzhniki-stadion för att se Mexiko ta sig an Tyskland. Kanske en av storfavoriterna på förhand. Och Mexiko har ju en väldigt stolt VM-historia. Jag tror att de vid sidan av just Tyskland och Brasilien är det enda landslag som sedan 94 har tagit sig vidare från gruppspelet samtliga gånger.
Det kan nog stämma. Men är kända då för att alltid gå vidare och alltid sen åka ut i första knockout-matchen.
Ja, det är åttondels förbannelsen. Förbannelsen. Och det är att de åker ut då. Ja. Det bästa de har gjort är kvarten, eller?
Ja, de var kvart, tror jag, på hemmaplan. Antingen 70 eller 86.
Kanske är båda gångerna faktiskt kvarten.
Kan vara så.
Att det är just på hemmaplan de har passerat som bäst.
Ja, och förra VM minns en del kanske hur de... De har ju varit så nära flera gånger mot Argentina, men förra VM minns kanske en del väldigt mycket känslor, framförallt kring den här förbundskaptenen Herrera, som ju var galen. Men när de hade Holland på gaffeln och Robben föll lätt.
Exakt.
Vem föll han över?
Det vet jag inte.
Marquez. Som nu kan bli historisk då, genom att göra 6 VM. Just han är lite otippat med i truppen.
Just det. Och du var ju i Mexiko och det långa fina reportaget där du, Daniel Nilsson, som också är med på den här Rysslandsresan, som är ute och snurrar just nu någonstans i Moskva på äventyr. Ni var ju i Mexiko, så jag tänkte lämna över lite grann till dig, om finns det saker man kan plocka upp där. Och det reportaget kan man faktiskt läsa på offside.org, det ligger ju där.
Ja, precis. Det heter Fotboll i gränslandet. Det var ju dels i mycket i den här speciella gränsstaden Tijuana, så var vi rätt mycket i Kalifornien också, eftersom det bor otroligt mycket mexikanamerikaner. Och tråden passar ju bra här, eftersom det handlar mycket om om patriotism och nationell identitet och stolthet, det här reportaget. Dels hos de exilmexikaner som kanske har fått en ökad kärlek och längtan efter sina hemländer i och med vad som händer i USA och hur presidenten där talar om Mexiko och vad han vill göra vid gränsen. Då har just fotbollslandslaget återigen blivit en symbol för något som vi kan enas kring, och det har blivit viktigare att hålla kontakt med sina rötter och så. Sen märks det ju även i ligan. Den är ju sannoliken inte hårdbevakad, mexikanska ligan, Liga MX i svenska medier. Men det är alltså, dels är det ju mycket folk som tittar på matcherna. Jag tror att det är, alltså publiksnittet är högre än Serie A till exempel. Mm. Och lagen är generellt sett ganska välmående och kan betala ganska bra löner. Och så finns det ju ett lag, Chivas eller Guadalajara, Chivas är smeknamnet. Apropå patriotism, Atletico Bilbao känner en del till kanske med deras bara baskprincip. Men Chivas har då bara mexikaner i laget, alltså som en princip. De tar inte in några utlänningar. Det kan man tycka vad man vill om. Och det där har ju också märkts i förhållande till Mexikos stjärnor kanske. Nu kommer de igen hit i Ryssland med rätt lik uppställning egentligen på många sätt som de hade för 4 år sedan. Det är Dos Santos, bröderna Giovanni och Jonathan och Carlos Vela som är tillbaka igen. Men de har ju också fått lite kritik, både förbundskaptenen för deras val att spela i MLS. De undrar om det är tillräckligt hög nivå, att det borde vara bättre att spela i Europa eller kanske till och med hellre i Mexiko. Men också att de inte skulle brinna tillräckligt mycket för landslaget, och de är lite nöjda med att leva LA-liv, och man ifrågasätter kanske hängivenheten lite grann, och det har varit rätt mycket festrykten och så. Så det här med patriotismen finns som en röd tråd även där. Carlos Vela hoppas de mycket på, han spelar i det här andra Los Angeles-laget då, det här nybildade som inte är Zlatans lag. Han var ju borta i flera år från landslaget, tog väldigt illa vid sig när han blev avstängd efter någon form av festkväll, och när avstängningen var klar så bojkottade landslaget, gjorde han flera år. Mm. Han var alltså inte med i förra VM. Och sen är det lite speciellt att den här ligan är ju lite som Brasilien, så här stökig att hålla reda på, för att det är massa olika typer av höst- och vårmästerskap och sådär. Men att de drar in otroligt mycket pengar på tv-pengar, och att de har så stor publik i USA just. Jag tror mexikanska ligan är populärare tv-mässigt i USA än vad MLS är. Mm. Vilket är att det är så himla många mexikaner som tittar på sitt gamla land när de spelar. Och det tänkte jag på flygplatsen igår med. Men det var en del mexikaner där som laddade inför matchen ikväll. Och hur man, det är också liksom ett utslag för VM sådär, att man köper gärna klischéerna där då. Jag tror ju inte att de går runt i de här sombrerosen så mycket hemma en vanlig måndag. Men det var jättemycket stora sombreros, nästan sådär skämtsamt stora liksom.
Mm. Ja, men det är ju som svenskarna i vikingahjälmarna.
Ja, precis. Mm. Att liksom man bara går in i klischébilden och omfamnar den istället.
Pippi Långstrump-flätorna.
Ja, precis. Holländska träskor och sådär. Mm. Att det är helt okej, för alla vet att det här är ett litet reservat helt enkelt. Mm. Så. Men Marcus är ju med, och det har ju varit mycket turer kring honom. Jag såg honom i en match där, och han imponerade sannoliken inte. Gick runt och spelade gåfotboll. Och så har han haft den här luddiga kriminalhistorien där han då kopplades till en drogkartell i egenskap av någon form av att han skulle lånat ut sitt namn och kopplat till pengatvätt. Och han, även när han inte fällde, så hade han, fick han inte inresetillstånd till USA till exempel. Mm. Så när de hade spelat sina träningsmatcher var han utanför. Han togs med ändå. Vad det sägs om, lika mycket som någon form av mentor till de lite yngre spelarna som är med. Men på pappret ser de inte starkare ut än vad de gjorde för 4 år sedan. Så, liksom, Sverige bör ha en hygglig chans mot dem, tror jag.
Och så är det väl Chicharitos födelsedag, eller?
Ja, det var ju det. Och det blev det ju återigen då såna här lite festrubriker och frågasätter deras hängivenhet. Det rapporterades ju om att det skulle varit det som uttrycktes som eskortflickor på festen när de firade hans födelsedag. Det dementerade han själv, men det blev en jättestor grej i mexikanska medier och spelarna är arga och en viss form. Jag vet inte vad silencio stampa blir på spanska om det är samma sak, men det var några som inte ville tala med press och så vidare. Mm. Så de reser ändå in, jag skulle säga, inte riktigt lika. Det har inte varit peakfest på samma lätt och lediga nivå som i Sverige. Som går in med lite röriga förberedelser, får man säga, mot Tyskland.
Ja, om 5 timmar är det helt enkelt avspark och vi är där. Min första VM-match ska bockas av, och nästa gång vi hörs i podden, det blir väl kanske till och med så att nu blir det lite förskjutning, det blir det efter matchen mot Sydkorea, för det vill vi ju ha med den dagen, matchen, och kanske eventuellt en liten intervju i mixade zoner med
Ola Toivonen. Ni vill höra också hur det har sett ut i mixade zoner, både bland på båda sidor räckorna så att säga, tror jag.
Så där får ni en liten poddpaus, men däremot så kanske vi drar upp tempot lite grann på bloggen då, där det redan har kommit ut ett par inlägg. Du har skrivit ett, jag har skrivit ett, du kommer skriva minst ett till idag.
Det kommer nog ett par på VM-dagboken då.
Precis.
Så där får ni jättegärna kolla in. Och det är på vår VM-site på offside.org. Går man in på offside.org så ser man först en stor puff som är till vidare till vår VM-site. Mm. Och där ligger då de här tre delarna som är podden, VM-dagboken och den här rörliga tvodden då. Ja, där det kommer ut lite små...
Det kommer när man minst anar det. Och det kommer komma här i eftermiddag också någonting. Vi ska hitta på något skoj där, tror jag.
Ja, det innebär också att när vi hörs nästa gång, även om vi har högt tempo, så då har Sverige spelat sin VM-premiär.
Ja, fan vad spännande det ska bli.
Och då får, ja, det ska det faktiskt. Och då får vi se då om du får rätt i din lilla spaning om Sverige skulle göra dåligt ifrån sig. Om det skulle bli pisshälligt om det kommer vändas emot dem, den här gruppdynamik och att de har så bra sammanhållning. Fan är det värt om ni inte kan vinna mot Sydkorea och så vidare.
Tills dess, ta hand om er så hörs vi. Hej!
Hej!